Vad gott att se så mycket människor den här söndagen. Och återigen, jag brukar säga det, jag säger den här gången också tack för förtroendet att jag får dela ordet den här söndagen. Vi är mitt inne i den här serien om trosbekännelsen, och ni som var med när Linda Jonsson inledde om Jesus fick höra då en av de här raderna som står om den heliga ande i trosbekännelsen. För där står det så här i det hon då predikade om Jesus, att han, vår Herre som blev avlad genom den heliga ande. Vi ska alldeles strax läsa trosbekännelsen tillsammans, men man kan konstatera, och jag tänker att var uppmärksam när ni läser, att det står väldigt lite, och definitivt inte någonting utförligt om just den heliga ande i den här trosbekännelsen. Så därför kommer jag också i predikan hänvisa till den nicenska trosbekännelsen som lite mera utförligt talar om den heliga ande. Men ska vi göra så att vi återigen ställer oss upp och så bekänner vi vår tro gemensamt genom den trosbekännelse som vi har. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Ja, det står verkligen inte mycket om den heliga ande. Vi tror och på den heliga ande, punkt. Uppenbarligen tyckte de som skrev just den här trosbekännelsen att det räckte. Men man kan ju säga att i andra trosbekännelser som finns i kyrkans historia som har utvecklats mer, kan man säga. Och de trosbekännelserna finns ju därför att man ofta hade ett behov av att klargöra saker i relation till heresier, alltså till felaktiga läror som florerade i kyrkan under de tiderna. Så när man läser den nicenska trosbekännelsen, och den kommer att komma upp här nu, då kan ni se att där står det mer om den heliga ande. Där står det så här: och på den heliga ande som är Herren och ger liv, som utgår av Fadern och Sonen, som tillsammans med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad, och som talade genom profeterna. Alltså här ser vi att de lyfter fram fler saker. Så att jag kommer fräckt nog att använda mig mer av den nicenska trosbekännelsen för att få lite mer och bäring när det gäller den helige ande. Sen tycker jag det är rätt så intressant, för att jag kommer att komma till dig predikar, att den heliga ande är ju den här svårgreppade delen av Gud. Och då är det också intressant att i vår trosbekännelse är det som att de inte ens trosbekännelsen, den lämnas som nästan ett blankt papper om den heliga ande. Ja, vi tror på den heliga ande. Och den heliga ande uppenbarligen var med när Jesus blev avlad. Alltså när Maria föder Jesus. Då är den heliga ande där som gör att Jesus föds. Men jag vill peka på tre stycken saker som kommer fram främst i den nicenska trosbekännelsen. Och sen så vill jag gå vidare och utveckla lite mer om varför det är så centralt för oss som kristna med den heliga ande. Den första saken som blir tydlig i detta om den heliga ande trosbekännelsen, det är att anden är livgivare. Det vi läser är att Jesus blir avlad genom den helige ande. Alltså den första kristna har förstått att anden är den som ger liv in i världen. Anden förmedlar Guds existens in i den fysiska världen. Och det här syns då i att när Maria föds, så när Maria föder Jesus, Då är det så att det är den helige ande som låter Jesus komma in i Marias kropp och bli till liv. Och sen säger det tydligt att den kristna trosbekännelsen och den kristna tron talar om att Jesus blir född men inte skapad. Alltså Jesus har ju funnits innan det här, men genom den helige ande så kommer Jesus in i den här skapelsen. Och det här ser vi genom Bibeln, och inte minst ser vi det i skapelseberättelsen, att det är anden som kommer med livet. När vi läser i första Moseboks andra kapitel om människans skapande, och det står att Gud formar människan av jord eller av lera, så beskrivs det hur människan är bara ett dött paket. Men vad händer då? Jo, det står att Gud andas in i denna döda kropp, i denna jordbit, lerklump, och då händer någonting. Människan får liv. Alltså anden är Guds liv in i skapelsen. Vi existerar inte utan anden, utan anden är den som är livgivaren in i våra liv och in i den här skapelsen. Utan anden inget liv. Och Johannes fångar det här, men även om han inte säger anden rakt ut, så fångar han det här i en av mina absoluta favorittexter, och det är Johannes 15 om liknelsen om vinstocken och grenarna, där han beskriver om hur vi kan få, så länge vi är kvar, när vi är kvar och vi blir kvar i stocken, i Kristus, stocken är ju en bild på Gud eller Kristus, så kan vi bära frukt. Och så säger han till och med så här, Jesus: om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Och så står det: utan mig kan ni ingenting göra. Och indirekt förstår man att här, för sen så fortsätter ju Jesus att tala om anden som den som kommer att vara hans närvaro i lärjungarnas liv. Alltså, Jesus är tydlig med, Bibeln är tydlig med, att ska det bli någonting av liv, då måste anden vara där. Och vi kan skapa mycket saker. Vi kan producera grejer. Men ska det bli liv, då behöver Guds ande vara med och verka genom oss. För det är skillnad mellan att vi producerar någonting, vi skapar, vi bygger en fabrik och så ser vi till att göra en ordningssystem och så styr vi upp alltihopa, så plötsligt har vi gjort den här saken. Men frukt, det har en annan smak. Människan kan inte skapa frukt. Utan frukt kommer av en naturlig process. Och den naturliga processen i våra liv är bara möjlig genom Guds andes närvaro i våra liv. Därför att vi kan inte skapa liv. Utan det är Gud som kan ge liv. Och anden är den som förmedlar sitt liv genom oss. Och därför är anden så central i den kristna tron. Att anden är livgivare. Precis som Jesus blir avlad in i Maria och föds och kommer till oss, så är det anden som leder Jesus ut in i det här livet, in i den här skapelsen. Det andra som är tydligt i den nicenska trosbekännelsen, men definitivt inte tydligt i den apostoliska, det är att anden är Gud. Och det tänker vi idag kanske att det är självklart och ingenting att diskutera. Men det har ju varit en stor fråga i kyrkans historia. Hur ska vi se på Gud, Fader, Sonen och Anden? Och det har vi sedan format i det vi kallar för treenigheten. Men i den nicenska trosbekännelsen är det tydligt att det står så att anden utgår från Fadern och Sonen. Alltså det talar om att anden är Gud. Men också att anden är utsänd av Gud. Alltså anden utgår från Fadern och Sonen. Alltså Det säger någonting om andens funktion i treenigheten, i gudomen. Anden är den som är utsänd, den som är någonstans Guds förmedlande närvaro av liv i sin skapelse, i dig och mig. Och det blir också tydligt här att anden är jämställd med fadern och sonen. Anden är inte en lägre variant av gudom eller något annat än Gud. Anden är Gud. Anden är Guds närvaro i skapelsen, i oss. Lika mycket som sonen är Gud och fadern är Gud. Och det här är förhoppningsvis bara att slå in öppna dörrar. Den tredje saken som kommer fram är att anden talade genom profeterna. Och det där är intressant. Varför lägger den senska trosbekännelsen till att han talade genom profeterna? Jag tänker det är några saker. Det ena är att de markerar tydligt mot en trend som fanns då. Att man tänkte så här att gamla testamentet kanske inte är riktigt lika mycket Guds ord som... Det får man upplevde, och det tänker jag med alla ni bibelelever, en vanlig ständig fråga så här. Hur ska man förhålla sig till gamla testamentet i relation till nya testamentet? Man tycker det är lite knepigt med krigen och galenskaperna som händer i gamla testamentet. Och det känns som att det är två olika gudsbilder som kommer fram. Och det är man jättetydlig med att tala om. Att gamla testamentet är andat av Gud. Guds ande var med. När profeterna talade, när ordet skrevs, det är andats av Gud, av Guds ande som var närvarande. Så att en markering tydligt om att inte separera gamla testamentet från nya testamentet, utan allt är Guds ord. Det andra som kommer fram med det, att anden verkar i historien. Alltså anden har verkat bakåt. Och anden kommer att verka framåt. Anden har alltid funnits med. Där finns den. Mitt i historien så verkar anden. Sen den tredje saken kring det här med anden och profeterna som jag tycker är intressant. Det är att om man läser om profeterna i Gamla testamentet så kommer man ju upptäcka att profeterna ofta har den här uppgiften att tala till folket att ni är på väg åt fel håll. Och det är till och med så att några profeter, speciellt Jeremia, säger att nu har ni massor med profeter omkring er som säger precis det ni vill höra. De viskar det ni vill höra, men det är inte Guds ord. Utan Guds ord, det är att ni ska vända om. Så profeternas uppgift är oftast att säga vänd om. Och med det, vänd tillbaka till Gud. Och jag tänker så, det är ju det som är andens primära, jag kommer återkomma till det, uppgift, det är att dra oss till Gud. Så när profeterna talar och säger, ni måste omvända er till Gud, vända tillbaka till Gud, sluta med de här sakerna, så är det anden som ropar genom profeterna om att alltid, om den kallelse som alltid vi är kallade till, att återvända till Gud. Så de tre sakerna, anden som livgivare, anden som Gud och anden som talade genom profeterna. Det tänker mig, nu har jag gått igenom lite grann av det jag uppfattar och ser vad trosbekännelsen säger. Och nu vill jag gå lite vidare än det. Så nu har jag bara påbörjat, så nu är det en 45 minuter till innan jag är klar. Nej, så farligt är det inte. Och då tänker jag vill bara fortsätta fördjupa detta med den heliga anden. Och det är väl så, jag är ju pingstpastor i grunden, så nu är det ju pingsthjärtat som slår igång här kanske. Men vi hörde Åke läsa från Romarbrevets 5:e kapitel och den 5:e versen. Och vi läser igen. Hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i era hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Vad är det Paulus säger där? Jo, han säger att det finns ett hopp. Och det hoppet är kopplat till den heliga andes närvaro i ditt och mitt liv. Alltså, hur ska vi kunna känna hopp i en tid som den här? När krig råder, när klimatfrågorna verkligen utmanar hela skapelsen, när allting tycks skaka från alla möjliga hopp, hur ska vi känna hopp? Enligt Paulus är det så att hoppet sitter inte i vad vi först och främst kan göra. Inte för att det är oväsentligt vad vi gör, utan hoppet sitter i att Guds ande får bo i ditt och mitt hjärta. Varför då? Varför ligger hoppet där? Jo, därför att då handlar inte hoppet om vad du och jag gör. Utan vi får vila i tilliten på en Gud som har skapat allt. Och som har sagt, jag kommer inte att överge min skapelse. Och som har en plan och en ledning för dig och mig och för den här skapelsen. Och därför ligger hoppet i att vi ska få smaka och erfara andens närvaro i våra liv. Så att vi känner det hopp som bara kan komma från Gud själv. Och därför tänker jag mig det är så viktigt att förstå att anden är inte ett extra tillbehör. Ni vet ungefär så här, jag har en bil men sen har jag en dragkrok och en släpvagn och ibland kan jag koppla på släpvagnen när jag vill dra lite tyngre grejer. Alltså typ så här, ibland är det bra att ha den helige ande. Då skulle man kunna koppla på den helige ande som ett extra tillbehör och så får man lite mer resurser och lite mer kraft och man kan fylla på mer grejer. Så här. Så är det inte. Anden är inte ett extra tillbehör som några kan få smaka utav. Det var ju det som var pingströrelsens och pingstväckelsens stora signum. Det var det att man hade insett det. Att anden är utgjuten över alla. Och vi kan alla få smaka andens och uppleva andens närvaro i våra liv. Därför att Jesus säger så tydligt när han i Johannes evangeliet ska beskriva vad han lämnar med sig, vad han skickar med sig. Och då säger han, jag ger er det bästa jag kan ge. En hjälpare, den helige ande. Alltså, han ger oss anden för att vi behöver det. Inte för att det är någonting vi kan ta till vid vissa tillfällen. Utan till och med skulle jag säga så här, att Jesus kom inte bara för att rädda oss på korset, utan ytterst sett kan man säga så att det yttersta uppdraget för Jesus är att vi ska få del av anden. Wilfrid Stinnesen, en karmelitklostermunk som har skrivit ett antal böcker och är död sedan ett antal år tillbaka, han säger så här i någon av hans böcker: målet för inkarnationen, alltså att Jesus, att Gud blir människa, Jesus Kristus, målet för inkarnationen, för korset och uppståndelsen är pingsten. Om Gud har blivit människa, om han har lidit och dött för oss och stått upp från de döda, är det i sista hand för att uppfylla oss med den helige ande. Alltså, Jesus har inte kommit bara för att rädda oss och rädda den här skapelsen. Jesus har kommit för att ge oss av sitt liv. Och hans liv kan bara erfaras genom andens närvaro i ditt och mitt liv. Så anden är Guds gåva. Genom att ge oss sin ande ger Gud sig själv till oss. Men vem är då den där helige anden? Ja, jag tänker bara namnet gör ju att man känner att det är lite svårgreppbart. Och som jag sa, till och med trosbekännelsen tycks ju nästan lämna anden i ett blankt papper. Vi tänker svävande kanske på svävande andar eller anden i flaskan i berättelsen, någonting ogreppbart och svårt. Och så är det också. Jag tänker mig att den helige ande påminner oss på ett sätt också om att Gud är ett mysterium. Vi kommer aldrig att förstå och greppa Gud fullt ut. På samma sätt som vi aldrig kommer att få grepp om den helige ande. Anden är Guds närvaro som är dold men ändå närvarande. Han är Guds outgrundlighet, det som inte är greppbart. Och samtidigt som jag säger det så är anden så konkret och så påtaglig så att när du erfar andens närvaro i ditt liv så behöver du inte tveka om att det är anden som du har erfarit. Men det finns någonting hemlighetsfullt med den heliga ande. Och bilderna som används i Bibeln är bilden av vinden som sveper i skapelseberättelsen till exempel. Men också hur Jesus använder den här bilden när han talar om att vinden blåser vart den vill. Och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som fötts av ande. Alltså anden är som vinden som sveper överallt. Vinden finns där. Och det är någonting det är ju otroligt med vind egentligen. Tänker att någonting som är så ogreppbart så att jag kan dra handen genom luften men ingenting händer. Och samtidigt kan vindar slita upp hela hus i luften. Alltså vinden har en kraft samtidigt som den tycks vara så mjuk. En annan bild är vattnet. Anden som det levande vattnet talar Johannes om i sitt 7:e kapitel. När Jesus talar om att vattnet som väller fram och som finns där och som ger liv. Alltså utan vatten så dör allting. Och vattnet är ju också så här konstigt att det är å ena sidan mjukt. Och samtidigt kan det vara så hårt att om du riktar vattnets kraft så kan du skära igenom alla metaller. Men så också bilden av anden som elden vid pingstdagen när vi läser Apostlagärningarna 2. Eldsflammor som står på lärjungarnas huvuden. Elden också. Det här svårgreppbara och bilden här av elden som den som är det renande men också förtärande. Och vi kan konstatera en sak och det är Bibeln tydlig över att vi har inte makt över anden. Vi kan inte kontrollera Guds ande. Vi kan inte låsa in anden eller försöka definiera honom som vi vill. Utan Paulus säger att där anden är, där är frihet. Alltså anden är fri att röra sig som den vill och göra som den vill. Men den gör aldrig någonting annat än det som är Guds hjärta. Och därför gör aldrig anden någonting ont. Utan anden är alltid kärlek. Så man kan säga så här. Ingen kan fånga anden. Men den som vill kan låta sig fångas av Guds ande. Okej? Ingen kan fånga anden. Men den som vill kan låta sig fångas av Guds ande. För anden är djupast den som för oss till Kristus. Utan anden så förstår vi inte vem Jesus är. Och därför är det så att det allra tydligaste beviset på att du har erfarit den helige ande det är att du har erfarit Jesus. Därför att andens uppgift är aldrig att peka på sig själv. Utan andens uppgift är alltid att peka på Jesus Kristus. Och jag har brukat ta den här bilden av några, jag vet att jag har haft det på några, för några på bibelskolan här, så några har i alla fall hört det, av att jag brukar tala om att anden är som du åker en sen kväll ut i obygden här. Vad ska vi säga? Du åker och kommer till Kråkhult. Ja, jag vet inte om det är värt att skratta över Kråkhult. Det är ju en fin plats, men den ligger lite avsides får man ju säga. Om man bor i Mariannelund. Och ännu mer avsides om man bor i Stockholm. Men hur som, du kommer där mitt i natten körande. Eller sent på kvällen, det är kolsvart vet ni. Och så kommer ni in där. Och så plötsligt ser ni kyrkan. Och ibland kan det vara så här, man kommer åkande sent på kvällen ute på landet och så står där den stora vita stadskyrkan och så tänker man ibland, men vilken fantastiskt fin kyrka. Mitt ute i landet står Guds hus där. Ni brukar väl inte sitta och tänka, undra vad det är för lampor som lyser upp den där kyrkan. För det är klart, det är lamporna som gör att vi ser kyrkan. För utan lamporna så hade vi inte sett kyrkan. Utan lamporna synliggör kyrkans närvaro mitt i byn. Så är det med anden. Anden är helt ointresserad av sig själv. Det är för att andens enda och centrala uppgift är att hjälpa oss att se Jesus Kristus. Föra oss in i hans närhet. Hur vet jag att jag mött den helige ande? Jo, Jesus har blivit synlig i mitt liv. Men det andra också som man skulle kunna säga visar på om vi har upplevt den helige ande, det är att vi också fått uppleva en frid och en kärlek på djupet. Du kan fråga vem som helst, om vi ska göra en intervju här och fråga någon som har verkligen haft den här erfarenheten av att i pingst brukar vi kalla för att bli andedöpt, men man kan ju använda andra uttryck. Men poängen är att man har haft en djup personlig erfarenhet av Guds närvaro i ens liv. Och det är per definition den heliga ande som har kommit och berört. Så är det genomgående för alla berättelser. Jag lyssnade på Magnus Thunehag som är numera pastor eller präst nere i Malmö. De intervjuade honom om Toronto-väckelsen som var på 90-talet som han var djupt involverad. Då sa han så här att det var ju, jag såg alla möjliga galenskaper. Det är intressant, alltså i bemärkelsen av att folk som låg och skakade på golvet av den heliga andes kraft, eller de snurrade runt, eller de höll på med alla möjliga saker som vi kan ställa mycket frågor kring. Men det han konstaterade var att oavsett var det var, när man då sen pratade med de här människorna efteråt som kanske hade legat på golvet helt utslagna, så var alltid samma erfarenheter bestående. En djup, djup frid. En frid som inte man själv bara kan skapa sig. Och en upplevelse av att vara älskad rakt igenom. Det är för att andens intresse är att vi ska få komma in i Guds närhet. Och att komma in i Guds närhet är att bli inbjuden in i hans gemenskap. Och att bli inbjuden in i Guds gemenskap är definition att vara i fullkomlig kärlek. Det är det, att vara i Guds närhet. Det är för att Gud är kärlek. Och att få kliva in i den kärleken innebär att bli innesluten i den kärleken. Anden är kärlek, precis som Gud är kärlek. Ty Guds kärlek har ingjutits i era hjärtan genom att han har gett oss den helige ande, säger han, Paulus. För grejen är att anden tar aldrig över, utan anden hjälper oss in i Guds närvaro. Och när Paulus i Galaterbrevet, jag ska avrunda snart här, sammanfatta det här med andens frukter, så är det ju, man brukar säga det är fel översatt. Det finns inte frukter, det är andens frukt, det är en frukt. Då står det så här, andens frukter, men nu läser jag andens frukt är kärlek. Allt det som räknas, och sen man kan säga så här, allt det som räknas upp av frukt är kärlek, alltså glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Allt det där är frukter av kärlek. Och det är där det handlar om, att vi får dras in i Guds kärlek genom den helige ande. Och när vi är i den kärlek, då känner vi glädje, vi känner frid, vi får plötsligt tålamod, vi blir vänligare än vad vi ens kan föreställa oss att vi kan vara. Vi blir godare än vi tänkte att det var möjligt att vara. Vi blir till och med trofastare och ödmjukare. Och vi blir bättre på att behärska oss själva. Därför att det händer någonting när vi är i Guds kärlek. Så djupa sett handlar det om att för dig och mig våga öppna oss allt mer för den heliga ande. Och det är djupa sett en väg till att fördjupa sin tillit till vem Gud är. En tillit om att Gud vill mitt bästa. Och det bästa är att vara i hans närhet. Och att vara i hans närhet är bara möjligt om den heliga ande får föra mig in i Guds närhet. Och det är det som anden vill göra med oss. Och jag tänker sådär att det fanns en, jag ska avsluta med det, det fanns en riksevangelist, man kan säga Skandinaviens evangelist, om jag säger det så tror jag en del av er på en gång vet vem det är. Det var en man som heter Frank Mangs. Och jag kommer ihåg att jag läste i en av hans böcker om sitt eget liv, högst personligt heter de där böckerna, tror jag. Och då beskriver han hur, tänker nu Frank Mangs, han var en av de absolut största förkunnarna i Skandinavien under 1900-talet. En otroligt ödmjuk man. Och så här bad han varje kväll, säger han. Jag får väl ändå tro hans ord när han skriver det i sin biografi. Herre, du ser att jag redan fått mer än nog av dig. Men jag ber att du nu, när jag sover, ska komma med din ande och fylla mig och ge mig kraft för en ny dag. Jag längtar efter mera av dig. Han var aldrig nöjd. Han ville ha mera av andens närvaro. En av de värsta sakerna är ju när vi blir nöjda med Guds närvaro. Och sen vet vi att vi kan inte ständigt leva på en jakt efter kickar. Men vi behöver alla närma oss den här hållningen, tänker jag, som Frank Mang ser uttryck för. Jag längtar efter ännu mera av dig. Och nu ska vi gå in för avslutningen på den här gudstjänsten. Jag sa till Åke att jag skulle vilja göra att vi, förutom det vi alltid gör, inbjuder till att tända ett ljus, skriva böner, också faktiskt erbjuda att besmord med olja. Oljan, en av de tecken på andens närvaro. Så jag och Åke kommer att finnas med här. Och Åke kommer att stå i mitten, jag kommer att stå här lite vid sidan. Så får ni väl försöka, ni som vill, bli smorda med olja. Som ett tecken på, Gud, jag behöver mer av dig. Jag vill smaka din andes närvaro. För första gången, eller kanske för hundrade gången, om det så är. Och bara ett, som ett uttryck för en längtan efter att den heliga ande ska få verka djupare i ens liv. Att man ska få dras ännu mer in i hans närhet. Och jag tror inte på att oljan i sig är magisk. Men ibland är det så att det där kan få vara en hjälp att rikta ens liv. Så då du kommer fram så ber vi bara en enkel bön om välsignelse. Om den heliga andes närvaro över dig. Så det är ingen lång. Vill du ha personlig förbön, då sätter du det på förbönsbänken där Emilia finns. Men det här är mer bara att vi smörjer det med olja och ber om en välsignelse över ditt liv, om andens närvaro över ditt liv. Och så tänker man, får vi tid att innan vi går vidare och senare har årsmöte få påminna oss om det som är absolut mest centrala. Att vi alla blir fyllda av den heliga andens närvaro. För jag tror, eller jag vet, att det behöver vi. Och där anden är, där är frihet. Ska vi be. Herre, tack för att du inte bara kom och dog och uppstod på ett kors. Utan tack för att du gav oss din hjälpare, den heliga ande. Livgivaren, den som drar oss till dig. Den som gör allt för att hjälpa oss. Och som kommer med din frid och ditt hopp in i våra liv. Och jag ber Gud att du ser var och en av oss. var vi står i livet, om vi känner att man är desperat efter att uppleva och få än en gång känna, eller för första gången känna, din djupa närvaro i ens liv. Eller om man egentligen har det ganska bra nu. Oavsett det så ber jag Gud att du ska den här dagen dras nära dig. Och låt din heliga ande komma på det sätt som du vill. Därför att vi kan inte styra dig. Vi kan inte bestämma. Men en sak vet vi, att oavsett hur du kommer, när din heliga ande kommer, så kommer din kärlek, så kommer din frid, kommer din glädje, kommer ditt tålamod, kommer din godhet, kommer ditt hopp in i våra liv. Herre, vi behöver dig. Vi behöver mer av dig. Kom, heliga ande. Amen.